Regeringen fortsätter att leta efter nya sätt att spara. Nu vill man spara ytterligare 1 miljard euro. Finansminister Riikka Purra från Sannfinländarna, hon föreslår att man bland annat borde slopa delar av det som kallas för sjöfartsstöd eller lönestödet till rederierna. Det är framförallt passagerarfärjorna som skulle bli av med sina lönestöd, och det här skulle då spara 36 miljoner euro i statens budget. Så i dagens Slaget så ska vi fundera på om rederierna som till exempel Viking Line verkligen behöver det här stödet eller inte. Och med oss för att debattera det här så har vi Johanna Vartiainen. Välkommen.
Hej, hej.
Du är arbetslivsprofessor vid Svenska Handelshögskolan för tillfället.
Och, stämmer bra det?
Ja, bra att du är med oss. Med oss från Mariehamn så ska vi också ha Viking Lines informationsdirektör Johanna Bojars Svanström.
Hej, hej.
Hej och välkommen. Du
Tack.
Är också med oss. Och dessutom så har vi den åländska riksdagsledamoten Mats Löfström med oss i Åbo-studion. Välkommen du också.
Tack så mycket.
Jag heter Maria Nylund och vi sitter alltså alla på olika orter under den här diskussionen i Mariehamn och Helsingfors och i Åbo. Olika ekonomiska experter har i åratal talat för att det uttryckligen är i företagsstöden som man borde spara om man är tvungen att skära i statsbudgeten. Alltså det är av ondo och det borde avskaffas. Jag undrar vad du tycker, Johanna Vartiainen. Är det bra eller dåligt att skära i det här lönestödet till rederierna? Vad säger du?
Ja, alltså nationalekonomkåren är ganska enig om detta, att man kan knappast förbättra på ekonomins effektivitet och välbefinnande genom att understödja några näringsgrenar. Och samma gäller förstås för rederierna och allt annat, det här stödet. Om vi verkligen funderar hur vi skulle få mer effektivitet, mer välbefinnande och tillväxt, då borde det här olika näringsstödssystemen vara första på slaktbordet.
Mm. Så du understöder det här att man ska slopa det här?
Ja, alltså inte särskilt rederierna, att man ska slopa allt.
Mm. Ja. Okej. Vid rederierna, som till exempel Viking Line, så brukar ni vara lite irriterade över att man kallar lönestödet till rederierna just för ett stöd. Kan du, Johanna Bojars Svanström, berätta hur ni ser på den här saken?
No, slaktbord låter ju väldigt dramatiskt, men att det är väldigt lätt att missförstå hela det här paketet, både ofrivilligt och kanske också frivilligt, att det finns två relevanta aspekter i kråksången. Och det här är ju inte ett direkt företagsstöd, utan det här är ett återbetalningssystem. Där rederierna får tillbaka utbetalda skatter och det där sociala avgifter för trafik under landets egen flagga. Alltså vi betalar in en summa som man från staten betalar tillbaka. Det här gör man inte i övriga europeiska länder. Tar man bort det här så kommer det inte några pengar tillbaka. Och det här är en europeisk praxis. Det är den andra saken, att det här är inte något nationellt som vi har hittat på i Finland. Och det baserar sig på EUs riktlinjer och tillämpas bland de europeiska sjöfartsstaterna, som just nu för tillfället många satsar väldigt mycket på sjöfarten. Så jag kan ju tycka att vi med en gräns, 1300 kilometers gräns mot Ryssland och en väldigt lång kust, vi är som en ö, att vi skulle vara det enda landet i Europa som skulle ta bort ett stöd som inte är ett direkt stöd, utan det är en återbetalning. För vi vet ju vad konsekvenserna blir. Det blir arbetslöshet.
Mm. Får jag fråga ännu här, riktigt så här praktiskt och konkret. Alltså, det här handlar om arbetsgivaravgifter till exempel. Alltså, hur funkar det här? Ni betalar skatt till Skatteverket.
Och vi betalar in sociala avgifter, skatter till staten som sen restitueras tillbaka till oss. I Sverige har man en annan praxis som heter nettolönesystem. Det går i andra länder också, och där går det inte via statsbudgeten, utan det är bara i Finland som det går in till budgeten. Och så har man satt den här återbetalningssystemet eller restitutionen och klumpat ihop det med direkta företagsstöd. För det här är inte ett direkt företagsstöd. Det är någonting vi betalar in och så får vi det tillbaka till vår, för att vi ska kunna återupphålla en trafik med finsk besättning och inte ha annan besättning än finsk, inhemsk.
Du nämnde Sverige här och där kallas det också sjöfartsstöd nu då, men om jag nu har förstått det här rätt, så där dras de här arbetsgivaravgifterna till exempel av direkt hos skattemyndigheten.
Ja, precis,
så arbetsgivaren helt enkelt betalar mindre skatt.
Och där är det inte en fråga som på det sättet som det i Finland dyker upp, där är det inte, och inte Danmark heller.
Just det, och det syns inte därför i statens budget alls.
Nej, men de har andra direkta stöd, de har inte klumpat ihop dem med.
Men hur är det, Mats Löfström, är inte det här finländska systemet ändå mera genomskinligt på något sätt? Så här ser man ändå hur man åtminstone indirekt stöder rederierna.
Man kan säkert säga att det är genomskinligt på olika sätt. Att i praktiken, precis som Johanna säger, så de flesta europeiska länder, eller alla länder som vill ha en passagerarsjöfart, så tillämpar det här systemet på ett eller annat sätt. Och samma sak gäller också de nationerna som vill ha lastfartyg, som tillämpar ett system som kallas för tonagebeskattning, någonting som också Finland tillämpar. Att utan det här systemet så skulle man helt enkelt inte ha någon sjöfart under sin egen flagg. Och varför har då Europa ett sådant här system som man tillämpar? Jo, det har att göra med att man upplever att det är en säkerhetsrisk om alla fartyg skulle få bekvämlighetsflagg som Panama eller Liberia, Jungfruöarna eller den typens flaggor med besättning som har helt andra villkor och löner ombord och som man kanske inte kan förlita sig på ifall det blir en krissituation eller till och med en krigssituation, att man vill upprätthålla trafiken till Europa. Och för Finland är det här ju alldeles särskilt viktigt med tanke på att 96% av Finlands utrikeshandel går med fartyg.
Mm. Johanna Vartiainen, tycker du att det spelar någon roll om man kallar det här för ett stöd eller om man skulle ha det här svenska systemet att man låter rederierna betala lite mindre skatt istället? Att
de här bidragsmottagarna har förstås alltid, i vilken som helst bransch, de har övat sina argument, men de får ändå en gynnsammare behandling än andra näringsgrenar i landet. Och det finns redan det här rättighet i skattefri handel, det här tax-free-grejen, som inte har någon bra motivering alls heller. Och det är förstås helt oplausibelt att sjöfarten även under vår egen flagga skulle försvinna om dessa skadliga stödsystem inte fanns till. Och sen är det en kanske jag ska nog begränsa mig till den här allmänna insikten som nationalekonomerna förstår, är att, och när även här har Johanna vädjat till arbetslöshet, dessa företagsstöden, näringsstöden, de har ingen effekt på den totala sysselsättningen och arbetslöshet. Alltså om man inte understöder någon näringsgren mer, då kommer förstås denna arbetskraftsresurs att sysselsätta sig i någon annan del av ekonomin som sannolikt också ger någon mer lönsam och mer produktiv avkastning. Så att arbetslöseffekt finns det inte. Och sen en skadlig effekt av näringsstöden är också, och någonting som ofta inte beaktas, är att då måste alla andra betala mer skatt. Och beskattning har förstås också en dödviktseffekt. Du skattar 1 euro från skattebetalarna, du förstör välbefinnande med kanske 1,2 euro. Så att men det är den stora kulturen och traditionen i Finland, att man alltid, även i riksdagens utskott där jag varit verksam, man frågar de här mottagarna av bidragen, och de kan förstås sina argument, det är deras uppdrag, de får lön för att säga precis det som de säger.
Okej, Johanna Bojasvatten, vill du svara på det här?
Jo, men inte det är nu så att jag argumenterar för att få lön, utan jag har jobbat väldigt länge i sjöfartsbranschen och jag vet ju att arbetslösheten, det skulle bli arbetslöshet åtminstone om man tittar på de regioner där våra sjöanställda jobbar. Alltså vi har till och med tagit fram en karta över var med postnummer var man bor. Och väldigt stor del av våra anställda bor i skärgården, Åbolands skärgård, Ålands skärgård. De bor också i östra Finland. Att när du jobbar ombord på ett fartyg så jobbar du ofta en vecka och så är du en vecka ledig. Och det här möjliggör ju för sådana små orter att upprätthålla sysselsättning, för det finns inte på dessa orter kanske andra jobb. Så visst kan det ju hända att de här anställda, att den här arbetslösheten inte på längre sikt blir högre, för de är tvungna att flytta från de här orterna där de bor. Till exempel ta nu Sottunga med 100 invånare på Åland. Inte finns det så hemskt mycket jobb där. Eller Korpo, Hotskär, Vasa skärgård till exempel. Vi har också många österbottningar som jobbar hos oss, och också folk från Lappland. Mm. Och den här taxfri-diskussionen kanske vi inte ska gå in på, men taxin kom ju till för att man skulle ha trafik till Åland, och det är för att alla fartyg som går via Åland har taxfri, för att se till att det finns en infrastruktur till Åland. Mm. Mats kan kanske komplettera här.
Ja, vill du kommentera ännu det här, Mats?
Och gällande de anställda, att blir man arbetslös eller inte, så säkert är det så att, jag menar, om det här förslaget blir verklighet, så skulle det betyda en utflaggning av samtliga passagerarfartyg under finsk flagg till Sverige och till Estland. Och säkert skulle några fartyg också avyttras, alltså säljas, om man skulle lägga ner trafiken, vilket skulle få andra effekter också, att de människorna skulle naturligtvis behöva söka sig andra jobb. Men på de utflaggade fartygen till Sverige så är det säkert troligt att en hel del av besättningen i praktiken skulle följa med de fartygen och jobba under svensk flagg. Och där skulle man sedan betala då en sinkskatt, som det heter i Sverige, särskild inkomstskatt, där de skattepengarna skulle stanna kvar i Sverige. Och även om man skulle bo kvar i Finland eller på Åland och utnyttja den kommunala servicen, att på det viset skulle det få en betydande effekt, i synnerhet på skärgårdskommuner, inte bara på Åland utan framförallt i Åboland och i Nyland.
Hur skulle beskattningen alltså fungera? Man betalar en del till Sverige och en del till Finland?
Man betalar ett grundbelopp av beskattningen till Sverige, och den blir kvar i Sverige helt enkelt, den där särskilda inkomstskatten, och förs inte tillbaka, utan sen det som överstiger så går sedan till den finländska och åländska kommunen. Men det framförallt handlar om den här frågan är ju att om man flaggar ut alla, eller om man avslutar passagerartrafiken under finsk flagg, så betyder det också att 2/3 av alla Finlands sjöarbetsplatser avslutas. Och vad kommer då hända med den 1/3 som finns kvar och de sjöfartsutbildningar som finns i Åbo, i Mariehamn, i Raumo, i Kotka? Inte behöver vi ju de sjöfartsutbildningarna. Vi behöver inte utbilda sjöfarare. Och avgifterna som sjömanspensionskassan behöver ta ut skulle, de premierna kommer stiga, och det kommer leda till en utflaggning också av lastfartygsflottan. Och det avslutar helt enkelt Finland som en sjöfartsnation. Samtidigt som vi ser att många andra länder i världen satsar mera på sin sjöfart. Inte minst USA, en av de få saker som verkar ena republikaner och demokrater, är att USA ska satsa mera på sjöfart och stärka sin egen handelsflotta. Så det försöker säga att verkligheten är ofta mer komplicerad än en Excel-tabell.
Mm. Men Johanna Vartiainen, hur ser du på de här varningarna? De kommer ju direkt när en sån här förslag lyfts fram, så svarar rederierna blixtsnabbt att okej, att det här kommer att leda till att vi flaggar ut våra fartyg. Hur ser du på det här?
Ja, men det bästa vore förstås att Sverige och Finland tillsammans kom fram till någon sån uppgörelse där man samordnar sina skattesystem och minskar på dessa liksom idiotiska stödsystem som nu råder. Men det är alltid samma sak när man börjar prata om att man skär ner på stöd. Då kommer dessa så kallade varningar eller katastrofscenarier. Och det är alltid när man funderar om alternativa sätt att föra den ekonomiska politiken, då kan man inte i förhand föreställa sig allt annat som kommer. Johanna säger att det finns inte några andra jobb där i skärgården. Förstås finns det inte några andra jobb när alla har sysselsatts av dessa väldigt tungt subsidierade näringsgrenar. Om det inte fanns dessa, då skulle det komma någonting annan, fiske eller turism eller vad som helst. Och den idén att Finland inte skulle vara en sjöfartsnation, där alla nu kan betona att vi är en ö i praktiken, det är helt idiotiskt. Alltså, vi är en ö, och det kommer alltid att finnas väldigt starka incitament för att upprätthålla sjöfart mellan Finland och övriga Europa. Men men det, alltså, jag har hört dessa argument så många gånger. Jag har varit ordförande i ekonomiutskottet och det är alltid samma sak. Det är de som får dessa subsidier. De som man ställer frågan och då får man alltid detta svar. Men om det fanns den politiska viljan överlag i Finland att minska på subsidier som, så här, som de här, då skulle vi verkligen kunna förbättra, förstärka våra offentliga finanser utan några förlust på välbefinnandet. Och nu pratar jag inte endast om rederierna utan allt. Typ regionalstöd och sockerbeta och lantbruk och allt som finns. Men det är ett typiskt fenomen som man också känner till bra i nationalekonomisk forskning. Är att många av sådana stödsystem de är viktiga för en viss grupp av väljare som engagerar sig väldigt intensivt. Och det just råkar vara sådana väljare som kanske just bebor en by där dessa stödsystem och näringsgrenar är viktiga. Men det här allmännyttan, allmänna intresset att öka på produktiviteten och få mer välbefinnande ur ekonomin överlag, det är en sval frågeställning jämfört med den intensiva motståndet som alla sådana diskussionsinitiativ vållar i politiken. Och det ser vi väldigt bra i den här debatten också.
Jag hörde det, Johanna Sukka. Ja, varsågod.
Skulle jag få konkretisera lite den här frågeställningen, alltså inte vi är så hemskt generella här. Alltså, vi förekommer ofta i de här rubrikerna och i synnerhet nu när vi har flaggat hem två fartyg, Cinderella och Viking Express, under de senaste två åren. Och det betyder att vi har idag fem finsk flaggade fartyg. Och det togs väldigt väl emot av myndigheter och politiker då vi gjorde det.
Varför gjorde ni det?
Vi gjorde det för att vi tycker att det finns en fördel med att ha under samma flagg, för att då kan man också rotera personal och administrationen blir mindre. Vi har sedan ett halvt fartyg som vi äger med Gotlandsbolaget som är under svensk flagg. Men av de här nu, om vi 36 miljonerna som har föreslagits, så skulle 20 miljoner drabba oss. Och det betyder att inte det har något hot. Alltså vi sitter ju nu och utreder vad det skulle innebära att flagga till Sverige till exempel samtliga fem. Inte det har något hot. Man vill väl vara transparent på den biten också. Så att det kanske inte kommer som en överraskning. Och sen vill jag ännu ta det här som Mats nämnde med försörjningsberedskapen och 96% av importen och exporten. Efter det där, den har ökat efter Rysslands aggressionskrig till Ukraina. Att år 2021 så gick 80% av exporten och importen på kölar. Så att den här försörjningsberedskapsaspekten är väldigt viktig. Och på våra fartyg åker det mycket styckegods, till exempel mediciner och sånt. Och till exempel Viking Line har 600 000 bilar per år och 130 000 lastenheter. Så vi är nog en viktig aktör i den här handeln och våra fartyg är byggda så att man kan ha krigsmaterial ombord på dem. Det kanske inte alla vet.
Vad du säger, Johanna, är att det går stora flöden av ekonomiskt viktiga transaktioner över sjön. Alltså att incitamenten för att upprätthålla sjöfart är enormt stor i Finland. Och desto mindre behöver man stöd från skattebetalarna. Det är poänget här. Och för att om jag fortsätter lite på det som man inte ser. Exempelvis har vi dessa liksom företagare som skulle gärna vilja bjuda på weekendgrejer för hushållen på land. Men vi vet att dessa kryssningar, risse som min studentgrupp säger, de är väldigt populära, de kostar nästan ingenting. Det är skattesubsidierad drickande av ungdomar på färjorna. Alltså det är så mycket som är liksom inte ekonomiskt motiverat i det här nuvarande systemet. Men jag har varit med i de här diskussionerna för många gånger. Man blir cynisk. Vänsterpartierna gillar inte marknadsekonomin och de borgerliga har för nära kontakter med näringslivet.
Nu vill jag kan ännu kommentera en sån sak att de här passagerarfartygen, inte alltså då de här stora kryssningsfartygen, årligen, det finns en undersökning som Talous-tutkimus och jag tror Helsingfors hamn gjorde för några år sedan, och de här de passagerarna ombord på de här som kommer från andra håll hämtar till Finland ungefär över 700-800 miljoner euro till hotell och restauranger. De som åker med våra fartyg och kommer i land. Vi har ju väldigt mycket svenska turister som åker med och kommer till Helsingfors och Åbo och som är väldigt viktiga för hotellerna och restaurangerna i land och för övrig turistnäring.
Okej, Johanna, har du nettoräknat de finländare som tar era färjor för att resa till Stockholm och som är borta från den inhemska konsumtionen?
Ja, alltså... Det ena utesluter ju inte det andra. Man gör ju både och, det gör du säkert också. Jag äter väldigt mycket på restaurang i land och så åker jag också färja.
Nu vill
jag
fråga... men när du är i Stockholm, då äter du inte i Helsingfors. Alltså, det är... Vad du säger är propaganda, men du är betald för att säga det.
No, nu vill jag fråga riksdagsledamoten här som står bredvid mig, Mats Löfström. Alltså, Johanna nämnde här de här stödsummorna som Viking Line tar emot. Du nämnde en lite mindre summa än det som jag hittade på Arbets- och näringsministeriets webbplats. Statistiken sa där att i fjol skulle Viking Line ha fått 26 miljoner i sån här... lönestöd.
Jag talar inte om stöden, jag talar om vad vi ska gå miste om, alltså det har man räknat ut. Och sen får vi ju från Sverige också för det där halva fartyget Birka Gotland.
Just det, okej. Okay. Finlands fick i fjol 30 miljoner och Tallink Silja 17 miljoner och alla de här tre rederierna ligger i topp 5 av företag som har fått mest stöd. Alltså. Nu hävdar ju här Johanna Vartiainen, Mats Löfström att när rederierna betalar mindre skatt så måste någon annan betala mer skatt. Alltså varför ska vi fortsätta med det här, Mats Löfström, och betala sådana här summor åt...
Alltså kom ihåg att vi har betalat in dem och så betalas de tillbaka. Om inte vi betalar in dem så finns de här pengarna inte.
Precis. Okej, okay, men Mats Löfström.
Det här handlar om man vill ha sjöfart under sin egen flagg eller inte. Att incitamenten för själva sjöfarten och handeln, den kommer finnas ändå. Och det finns säkert ett Liberia-flaggat eller cypriotiskt flaggat eller ett Panama-flaggat fartyg som är redo att ta de transporterna som ett finskt flaggat fartyg tar idag. Frågan är bara att finns de Liberia- och Panama-flaggade fartygen tillgängliga i en kristid eller en allvarlig störning, kommer deras försäkringsbolag och deras befraktare tillåta dem? För utländskt flaggade fartyg så kommer inte att ingå i försörjningsberedskapscentralens transportpool, vilket de finländskt flaggade fartygen idag ingår. Och Johanna Vartiainen tog upp att man borde koordinera det med Sverige, men i Sverige så där man har exakt samma stöd, även om de fungerar lite på liksom utbetalningarna sker lite på ett annat sätt, men i Sverige har man ju också förstärkt sin egen sjöfartspolitik, att man har helt enkelt haft en för liten lastfartygsflotta tycker man där och har förstärkt den på olika sätt. Så det finns inga tecken på att Sverige skulle börja skära i sina egna, och dessutom Estland som länge inte behövde ha bemanningsstöd eller det här nettolönesystemet som EU tillåter, gick in för det helt enkelt när de estniska lönerna steg så mycket. Och varför gick man in för det? Jo, för att annars så skulle man få utflaggningar av den estniska flottan. Att det här handlar om att ska man ha en flotta under egen flagg eller inte? Och vad har det för betydelse i kristider? Och min analys av det är glasklar. Vi behöver en egen handelsflotta.
Ja, från Finlands rederier säger man ju faktiskt att alltså som har nämnts här så utrikeshandeln sköts idag till 96% av fartyg och av dessa så seglar 70% idag under utländsk flagg, alltså 30% under finländsk flagg, och därför menar man att i kristid så skulle de egna finländska flaggade fartygen inte räcka till för alla transporter.
Flottan är egentligen redan idag för liten.
Precis, det var deras poäng också. Men det där... Ja, jag ska, för den som börjar lyssna nu så ska jag berätta att vi lyssnar på slaget som idag handlar om det så kallade sjöfartsstödet med Johanna Bojar-Svanström från Viking Line och arbetslivsprofessor Johanna Vartiainen från Hanken och Mats Löfström som är riksdagsledamot från Åland. Och jag funderar, hur är det Johanna Bojar-Svanström? Alltså, det går ju ändå rätt bra för Viking Line, både i fjol och 2023. I fjol gjorde ni en vinst på 27 miljoner euro och i år kommer Viking Line därför att betala ut totalt 17 miljoner euro i dividend till sina ägare. Så jag undrar ifall det finns någon här nu lyssnare som undrar att behöver Viking Line nu faktiskt det här lönestödet på 26 miljoner för att klara sig?
Alltså ja, igen, det här att det är ett återbetalningssystem, det är någonting vi betalar in och så får vi det tillbaka. Och så att det är inte någonting, alltså det måste man komma ihåg att det cirkulerar in, det är en cirkel som går. Och den här dividenddiskussionen, det är lätt att kombinera med till den för att det blir ganska populistiskt. Det är två helt olika saker. Tar vi till exempel under pandemin, om vi nu återgår till den eller nämner den också, så var det verkligt stor kris och då permitterade vi nästan alla 2400 anställda. Och vi var tvungna att göra en ny emission och vi fick in en massa nya ägare, aktieägare. Och det är klart att de som har investerat i vårt bolag så vill ha en betalning för vad de har investerat i, och vi har betalat 50 cent per aktie, om jag inte minns fel här senast. Och det där,
men två gånger per år, är det inte så?
Ja, det var den här året gjorde man så att man betalar, det brukar inte vi ha, men i år hade vi så att vi delade upp det i två delar. Den första raten betalades tidigare och den andra nu under hösten, det var uppe på bolagsstämman i våras. Men den här, alltså som jag sa, så det här förslaget som nu kommer skulle drabba oss 20 miljoner. Och då hörde du ju att vi har ett resultat ungefär på samma nivå. Och då ska vi vara i trafik med fartyg. Det finns ju, våra konkurrenter har ju svenskflaggade fartyg och estniska fartyg. Och vi råkar nu vara så att vi har finska fartyg, flaggade fartyg. Så det skulle bli en underlig konkurrens att konkurrera mot ett samma fartyg på samma rutt under svensk flagg har helt andra förutsättningar än då våra fartyg som är under finsk flagg. Mm. Och Finland som enda europeiska stat skulle frångå det här av sjöfartsnationerna. Det känns också underligt i dessa tider.
Johanna Vartén, vad tänker du om det här? Alltså, det här har ju nämnts redan tidigt här i den här diskussionen, att det här är ett alleuropeiskt system där alla europeiska länder har det här. Till och med Maersk i Danmark får samma lönestöd. Gör inte ganska omöjligt för Finland att vara den enda som skulle gå ur här?
Inte per automatik. Om, som Johanna var inne på, om några av dessa fartyg skulle vara under svensk flagga, då skulle väl den finländska konsumenten och skattebetalaren gynnas av vad svenska skattebetalarna betalar. Så att det är inte nödvändigtvis en dålig affär för Finland. Sen om försörjningssäkerheten skulle jag säga att jag skulle faktiskt välkomna en seriös utredning om vilka åtgärder och stödsystem det eventuellt behövs för att upprätthålla just försörjningen. Och jag är inte övertygad av att det är nödvändigt att subsidiera studenternas supande på kryssningar för att upprätthålla vår försörjningssäkerhet. Så att det är i och för sig en relevant fråga.
Okay,
men jag har inte sett någon seriös analys. Man hör alltid dessa samma litanier.
No, försörjningsberedskapscentralen gick ju faktiskt ut här nyligen och sa att ett slopat lönestöd skulle kunna äventyra försörjningsberedskapen i Finland vid en kris. Så därifrån har man ju sett på det nog som en allvarlig sak. Vad säger Mats Löfström?
Ja, det finns flera europeiska länder som nu efter Rysslands brutala och illegala anfallskrig mot Ukraina har chartrat fartyg som bara står i hamnen i beredskap för att sättas in ifall det behövs. Så det är en annan modell som man kan lösa försörjningsberedskapen. Att helt enkelt ha ett fartyg bara stå i hamn med besättning, motorerna igång egentligen, att kunna sättas igång. Men vår modell bygger helt enkelt på att de här fartygen är i trafik också normalt. Då är det så att en kris eller krigssituation eller en annan störning uppkommer, så kommer ju de här fartygen, att det kommer inte ske några studentkryssningar ombord om alla inkallade helt enkelt. Så försörjningsberedskapen är otroligt viktig aspekt när det gäller de här fartygen. Men sen när det gäller själva passagerartrafiken mellan till exempel Finland och Sverige, så personligen tycker jag inte det är en obetydlig aspekt heller varför vi behöver ha sjöfart mellan våra länder och passagerarsjöfart. Att det stärker helt enkelt det kittet mellan Sverige och Finland och den folkliga förankringen, att man besöker varandras länder, att stockholmare kommer till Helsingfors lättare och att helsingforsare eller åbobor också besöker Stockholm och vandrar där, även om man sen då går på något café och spenderar lite euron i Sverige. Men det här stärker den folkliga förankringen i det bilaterala samarbete som Finland och Sverige har och som är på en djupare nivå än vad det någonsin tidigare har varit, inte minst nu med tanke på det säkerhetspolitiska läget.
Mm. Har du, Johanna Vartiainen, någon kommentar till det där, att det finns andra sidor också av den här trafiken som är värt att värna om?
Ja, alltså jag har ju för sig varit en stor utnyttjare av detta system, och med att jag har veckopendlat mellan Stockholm och Helsingfors med färjan i flera år faktiskt på 90-talet. Men jag tycker inte att det förutsätter de här nuvarande subsidierna, och jag tror inte heller att de är avgörande för det här skittet som jag känner för i och för sig. Men när man nu, alltså våra offentliga finanser är väldigt svaga idag, och nu när man annars får skära på vetenskap och hälsovård och allt möjligt, då är det väldigt överraskande att man överlag inte först tittar på de här näringsgrenarna. Nu har du, Maria, i den här sändningen fokuserat endast på rederierna. Och där finns det kanske argument, fast de flesta av dem är inte övertygande. I synnerhet det här arbetslöshetsfrågan är irrelevant i det här sammanhanget. Men vi borde faktiskt skära ner mycket i alla våra företagsstöd innan man börjar liksom skära ytterligare i socialförsäkringar eller vetenskap eller hälsovård.
Men det här verkar vara väldigt, väldigt svårt att komma ifrån, de här företagsstöden. Dels förstås för att de som drabbas, som nu i det här fallet rederierna, genast som du sa, har sina argument färdiga för att försvara dem. Men också för att man i Europa överlag ju går in för att stöda sina näringsgrenar, alltså att man tvärtom vill öka sitt stöd, till exempel för grön omställning eller sånt här.
Men om några andra länder ökar sitt understöd, då får det finländska hushållet störst nytta av att utnyttja detta stöd genom att inte understöda, utan satsa på de näringsgrenar där vi har komparativa fördelar. Så att jag tycker att det argumentet är egentligen tvärtom. Om alla andra understödar är det ingen bra idé att understöda själv.
Vad säger lagstiftaren?
Finland har svårt att konkurrera när till exempel USA och de stora länderna håller på med stora offentliga stödprogram. Samtidigt så har vi i praktiken inget val än att försöka hitta lösningar på att också liksom upprätthålla det som finns kvar. Att inte alla arbetsgivare och produktionsenheter, fabriker stänger ner i Finland och flyttar bort någon annanstans eller fartyg flaggas ut för. Problemet nu är att skulle vi ha en situation med full sysselsättning i den finska ekonomin där den skulle gå på högvarv och det skulle finnas massor av lediga jobb, så skulle det kanske vara just ett mer teoretiskt exempel. Men tyvärr är ju fallet nu att vi har brottats med en ganska stor arbetslöshet i Finland och att det finns
en av de högsta i Europa.
Vi är ganska nära full sysselsättning i och med att den strukturella arbetslösheten med vår arbetsmarknad är någonstans kanske mellan runt 8%, 7-8%, så att detta gap i sysselsättning är nu inte så stort. Och generellt lär man sig av ekonomisk historia att de verkligen framgångsrika näringsgrenar i diverse ekonomier, det är inte de som man understött mest, utan det är just de som har fått fungera i sund konkurrens och har kunnat utveckla sina kapaciteter den vägen. Lantbruket är förstås det värsta exemplet. Vi har EUs högsta lantbruksstöd. Vi har också EUs minst lönsamma och minst produktiva lantbruk. Men så går det alltid.
Mm. Lantbruksstöd är också en del av det här företagsstödet.
Men gällande satsningar på forskning och innovation, som jag menar, jag delar helt med Johanna Vartiainen, att det är otroligt viktigt för Finland att satsa på. Men det är också frågan om stöd, de facto. Att det är satsningar, men det är också skattepengar, offentliga stöd för forskning och innovation.
Det är också ett företagsstöd.
Nej. Där finns det externaliteter. Alltså, det finns en ganska etablerad ekonomisk teoribildning som säger att du kan bota en sån marknadsbrist, råda bot med en marknadsbrist genom att understödja forskning och utveckling som annars inte skulle äga rum. Och det är just alltså innovativ stöd, där finns det bra argument äntligen med det här. Att understödja näringsgrenar som är redan etablerade och som endast upprätthåller de här gamla strukturerna, de är direkt skadiga.
Mm. Okej, det kan vara svårt för er att mötas här nu, märker jag.
Vi glider in på en kanske mer makroekonomisk diskussion också när det gäller olika stöd och hur lätt det är att göra strukturella omvandlingar i ekonomier och innovativa kluster och det som behövs överlag. Men de här stöden som finns alltså till eller det är inte frågan om stöd, eller vad man nu vill kalla sjöfartspolitiken som Danmark, Sverige, Norge, Estland, nästan alla europeiska länder, att det är helt enkelt för att trygga inte bara arbetsplatser utan att det ska finnas den egna flaggan i akten. Och Finland är mer beroende än de flesta andra länder av sjöfart, och därför behöver vi ha också en finsk flagga fortfarande i våra passagerarfartyg och lastfartyg i akten. Mm.
Jag vill ännu fråga dig, Johanna Bojers-Vanström, innan vi drar sträck här. Alltså, planen var nu, eller förslaget från finansminister Purra var att ungefär hälften av lönestödet skulle slopas till rederierna, och att det som riktar sig till besättning som inte driftspersonal, om jag nu har förstått det här rätt, så det stödet skulle då slopas. Alltså, får det här nu verkligen Viking Line så pass på knä att man direkt skulle flagga ut? Är det så?
På ett fartyg så finns det ungefär 45 olika befattningar, olika yrkesroller alltså på våra fartyg. Och ekonomipersonalen är de som främst har kontakt med kunder. Och våra fartyg är ju stora, alltså vi kan ta upp till 2500 passagerare. Och vi har 1500 lejmeter, kan vi ha fraktkapacitet också. Och vi har mycket personbilar som vi tar ombord. Och varje person i den här vår besättning har också en roll i säkerhetsorganisationen när det gäller evakuering och sånt. Så det betyder ju att de är alla, vårt koncept är byggt så att det stöder varandra, att du kan inte ta emot så mycket passagerare på de här fartygen om inte du har en säkerhetsbemanning som fungerar. Och de övar varje vecka våra säkerhetsgrupper ombord, så att det finns den dimensionen i det också. Och alla är inte på nöjeskryssning, utan många åker just från A till B. Det kan vara, som Johanna sa här, att han åkte och pendla mellan Sverige och Finland. Det är väldigt många som gör det. Istället för att flyga så åker de båt. Och som jag nämnde, att vi har 600 000 bilar ombord också varje år. Och sen kan jag kanske som en kuriositet tillägga att om de här studerandena som super, så vi ser ju nog att det som börjar sälja allt bättre hos oss är mocktails. Folk dricker allt mer drinkar utan alkohol. Så det håller på, där sker en förändring också.
Här tror jag att vi får avsluta dagens slaget, som idag har handlat om lönestödet till sjöfarten. Tusen tack till er som var med, Johanna Bojers-Vanström som är informationsdirektör vid Viking Line, Johanna Vartiainen som är arbetslivsprofessor vid Svenska Handelshögskolan och Mats Löfström som är riksdagsledamot från Åland. Jag heter Maria Nylund och jag ska ännu passa på att fråga dig, Mats. Nu är här ju budgetförhandlingar på gång alltså. Eller hur ser tidtabellen ut för det här förslaget bland annat?
Ja, budgetförhandlingarna kommer att vara 1 och 2 september, den formella budgetrian.
Mm. Men nu redan så...
Men det är klart att det har suttit en arbetsgrupp redan i en veckas tid med att förbereda de här budgetförhandlingarna. Man fortsätter den här veckan också. Och varför jag är i Åbo är just för att svenska riksdagsgruppen har vårt sommarmöte här just. Och vi kommer ju diskutera budgeten i eftermiddag.
Just det. Okej, vi får vänta och se hur det går. Tack ska ni ha som var med.
Tack.
Ett nytt slaget. Hör ni igen imorgon.